Ja, god fredag kväll på er här, eller när ni nu hör på Motorpodden. Inte nog med att den blev senare än vi hade planerat, så blev det inte lika bra som vi hade planerat. Testade att spela in på distans. Gick sådär skulle jag väl säga, men ni får väl se om ni kan orka med och höra en nedtonad Jan Flash Nilsson från bil. Här är veckans Motorpodden. Ja, då välkomnar vi tillbaka till Motorpodden den här fredag eftermiddagen. Jag heter Johan Hedlund och i en bil någonstans sitter Jan Flash Nilsson. Ja.
Lite förhandlingar, men det kan vi ta i en annan podd.
Se där, se där. Ja,
Kanske.
det rullar på där. Du har ju utlovat i några poddar att du snart ska kunna lämna besked, men inte riktigt än.
Inte riktigt än. Det är tidigt. Det är fortfarande tidigt, skulle jag säga. Det är fortfarande sent då. Tiden rusar ju. Ja, vi får ta det sen.
Ja.
Det är lätt att prata bort sig.
Det är väl så, det är väl så. Ja, du har inte varit uppe och druckit vitt vin i Stockholm alltså?
Nej, det har inte blivit. Det är ingen Stureplan.se idag.
Nej, nej. Så är det. Du, hur är läget annars? Det är fullt ös i vanlig ordning.
Ja, det är fullt ös. Jag bygger en fastighet som jag har hyrt ut som ska vara klart snart. Och då, när det är gjort, så försvinner väl 50% av mitt arbete. Och sen har jag de här bilföretagen som jag köpte för ett par år sedan också, som jag håller på och bygger upp och anställer folk och utbildar och pysslar och grejer för att få ordning på. Det är en utmaning, givetvis en rolig utmaning, lite annorlunda än racing och motorsportsvärlden.
Ja, så är det. Men du, och tränar gör du massa sätt också. Det är nästan som man börjar fundera på om det är du som ska göra comeback också.
Ja, fast nu har jag faktiskt tog ju timeout där i 2 år för att få lite perspektiv på livet. Och jag känner väl inte någon jätte, jag känner inget sug alls. Jag tänkte säga, jag känner inget jättesug för att börja köra igen. Men jag känner inget sug, skulle jag vilja säga till och med.
Nej.
Sug, så att
det är bra att träna oavsett, kan man väl konstatera, eller hur?
Ja, i mitt fall så handlar det nog mest om att jag ville få ordning på kroppen. När jag slutade tävla för många år sedan här, så slutade jag träna. Och det gjorde väl inget gott åt. Jag är inte rätt ålder för att inte röra på mig, kan jag väl säga.
Nej, nej, det är väl så. Det är väl så. Ja, och som sagt, när man har fullt ös så är det väl ännu bättre att hålla igång. Man blir väl, som sagt, det är väl ingen, de har väl kommit fram till det där med forskare och allting, att man blir lite, man får liksom både stresshalter och allt sjunker, och man blir smartare också om man tränar. Visst är det väl typ så?
Det sista har jag väl inte känt så mycket av. Jag har varit smart nog hela tiden, eller så jag pikade där, tror jag.
Ja, så
jo,
där.
Man mår bättre på alla sätt, och man blir man sover skönare. Ja, men det är, och jag har ju inte rört på mig, så är det. Jag har inte rört på mig i flera år nu. Rört på mig väldigt dåligt, det beror på mig vems måttstock. Men nu är det igång igen, så nu rör jag väl på mig. Jag spelar squash. Och sen så kör jag på gym på Sats med PT, och jag kör väl ungefär 5 gånger i veckan får jag till en timmes träning då. Så det är,
fan.
Och där är jag riktigt, riktigt trött när jag går ut ifrån båda passerna. Så det, nej, men det känns bra.
Ja, då kommer du vara i riktig storform sen. 5 dagar i veckan, det är bra jobbat.
Då vill jag börja köra igen.
Ja, exakt.
Sikta mot Formel 1 och försöka få andra platser.
Ja, eller hur? Du får köra, eller så får du köra en sån här som AL gör, de gör. De kör ju såna här klassiska i Monte Carlo. Någon sån här Legends-bil, eller inte
Ja.
Legends-bilar, men vad heter det? Såna här klassiska
De kör
race.
Formel 3 och Formel 2, de kör Monaco historiskt där.
Ja. Det börjar väl bli så.
Jag känner ingen liksom dragningskraft att köra någonting överhuvudtaget just nu. Det kan säkert ändra sig, men jag körde ändå professionellt i 30 år nästan, eller på väldigt hög nivå i 30 år. Så att jag känner mig väldigt färdig med det där faktiskt. Jag gör det. Däremot är jag fortfarande intresserad av det, men mest för att se andra köra.
Ja, men det är väl så. Allt har sin tid, och det kan
Det
väl...
blir där läktarschaffet. Men allt jag har stått och sur åt. Liksom.
Ja, exakt, exakt. Ja, men det är ju perfekt det. Jag tänker vi har...
Som berättar hur den skulle ha gjort.
Ja, jag säger det. Och vi har två sådana i... För den här helgen kommer även de flestas blickar kommer riktas mot Abu Dhabi och Formel 1-finalen. Och vi har ju två förare där som... gör sina sista race, även om Jens och Button har ju svängt lite där nu. Nu säger han ju faktiskt att jag ser det här som mitt sista race, även om man har kontrakt till och med 2018. Så det är väl ungefär som alla har tippat hela tiden, att ja, han får lön från McLaren och han kommer vara med lite runt om, men att han ska köra F1 igen, det händer liksom inte.
Nej, det gör det väl inte. Han har inte gjort något dåligt jobb, utan det är nog McLaren som har gjort ett dåligt jobb, tycker jag. Så att det är lite tråkigt för hans racekarriär där att han fortfarande har kontrakt för det största teamet, eller ett av de historiskt största teamen, och det är teamet med mest resurser. Mm. De har varit så fruktansvärt dåliga de sista åren. Alltså, det är något kopiöst vad de har misslyckats med sitt där. Alltså.
Mm.
För att vara ett sånt jättemegateam som de är egentligen.
Exakt. Aj, det är skrämmande att se hur det... Och... Som sagt, alla trodde ju att med Honda där skulle det bli supersuccé, men det gick ju ungefär lika dåligt som det hade gjort.
Honda, ja, superskandal istället. Det verkar vara Honda-motorn också då. Det är ju ingen som säger något, men det verkar ju vara Honda-motorn som är det som är akilleshälen i McLaren-konceptet.
Exakt. Ja, de hade ju börjat gå lite neråt redan innan där de kom in, men den spiralen gick ju ännu snabbare neråt sen. Och Ron Dennis har fått...
Om du tittar på resultaten där så var de ju i topp med Lewis Hamilton, men de låg ju runt 7, 8, 9 där med Jens och Button då.
Mm.
Så när Lewis Hamilton slutade där så tror jag det. Jag tror att han gjorde större skillnad i teamet än vad folk tror. Han är väldigt snabb, Lewis Hamilton.
Mm. Exakt.
Och sen kan man säga att de fick in Alonso och sådär, men jag menar, bilen måste ju fungera för Alonso och hans körstil, och sen kom Honda in och det har inte gjort saken bättre då.
Nej, men jag kan säga så här att ja, sista året då när Jensson och Lewis Hamilton körde, det var 2012. Det var sista året med Hamilton i teamet då, och då blev de trea. Sen totalt, sen de blir femma, femma, nia. De ligger faktiskt sexa nu, så att de har ju spottat upp sig lite då, men det, jag vet inte, konkurrensen känns ju lite sista där också kanske.
Ja, det har blivit två klasser i Formel 1. Det har blivit Red Bull, eller ja, det är ju Mercedes är ju en helt egen klass.
Mm.
Och sen så finns det ju en mellanklass där med Red Bull och Ferrari.
Mm.
Och så kan Williams sticka upp någon enstaka gång. Mindre i år än förra året och de andra åren. Men ändå med där och nagga lite. Det är alltid någon med och nagga lite på dem där. Men,
ja, precis.
Men och sen kommer resten, verkligen det lite som. Det är väl inte... Och sen alltså, delar man upp det självklart i Sauber som har varit i princip sist. Men det är väl... Det är inte så stor skillnad på resten av teamen sen.
Nej.
Stor skillnad.
Nej, exakt. Nej, men om man bara tittar just på McLaren, om man säger då, från 2012 och så går man, backar man bakåt och hittar någonting. Ja, då 2004 var de faktiskt femma i konstruktörsmästerskapet. Men innan dess så fick vi gå till 97, då var de fyra, och 96 var de fyra, så att... Som sagt, de har ju prenumererat på första, andra, tredje platserna i det här.
Ja,
inte så många första platser faktiskt. Men...
Nej, för Ferrari hade ju Pineda där.
Mm.
Och sen så kom ju Red Bull kom ju sen då.
Precis.
Det har ju varit lite också var Adrian Newey har varit.
Exakt.
Han var ju i McLaren och så slutade han ju där.
Just
de hade sin tid och så gick han ju till Red Bull och då var det de som tog över där. Och sen hade du Schumacher, Ross Brawn, Ferrari-eran där också. Så
att,
men före där, då var det ju första platser.
Mm.
Då var det ju Adrian Newey som var i det teamet då.
Mm, exakt. Ja, konstruktörsmästerskapet var senaste gången de vann faktiskt 1998 med David Coulthard och Mika Häkkinen.
Ja. Och Adrian Newey kan han ha slutat 2005 och gått till Red Bull 2006 kanske?
Han ja, hade
sin egna bil 2007 och sen satte de igång och vinna, tror jag.
Kanske stämmer det. Ja, 2006. Nej, precis. Exakt. Du har järnkoll där, men det var precis var det 2006. Han lämnade 8 november 2005 stod det klart att han skulle sticka till Red Bull från och med februari 2006.
Mm. Och då gjorde han lite förändringar på befintlig bil till 2006 och sen så hade han sin egen bil 2007 och då satte de igång och dominerade.
Mm. Ja, precis. 2007 så ja, då blev de femma. Sen faktiskt, ja, men det dröjde faktiskt till 2009 som de var riktigt på banan. Då var de tvåa och sen 10, 11, 12, 13 totaldominanta. Så ja, det känns som att några år där, men det kanske det man kan hoppas på för McLaren skulle att Honda har några år till på sig då kanske, så kanske de kan hitta rätt. Tror,
alltså McLaren som team har ju resursen, det tvivlar jag inte på. De har fabriken och teknikerna och historiken och kunnandet och alltihop, utan det är nog hästkraftsantalet som är deras problem.
Nu har Ron Dennis fått lämna skutan också.
Ja.
Han valdes, eller de mer eller mindre skickade iväg honom här. Vad tror du en sån? Alltså han har varit där i många, många år. Han är väl egentligen, det är väl han som är McLaren förknippad om man säger, eller liksom personifierad. Vad tror du att han får lämna?
Ja, alltså det är svårt att veta det. Tittar jag på min egen karriär så brukar jag hålla entusiasmen uppe i 7-8 år, ungefär 68 år. Men så känner jag mig lite halvklar med saker och ting. Jag kan ju inte Ron Dennis, men det har varit så otroligt länge vid rodret som han har varit. Så kanske det finns en fördel med att flytta på sig och få in lite nytänk och sådär. Om man hittar någon då, vill säga. Men det vet jag inte, det kan man ju tycka om tränare och alltihop, men nu är jag dålig på det. Men det finns väl någon sån här fotbollslag där som heter Manchester United eller något, som hade samma tränare i 70 år eller någonting.
Sir Alex, ja, det var
Ferguson.
Sir Alex Ferguson.
Jag är dålig på fotboll, riktigt dålig på fotboll, ja. Men jag brukar alltid tänka på när man säger att man behöver byta tränare för att få en ny röst, så tänker jag, det behövde de inte i Manchester United.
Nej, han satt 86 till 2013.
Och, det är inget dåligt för dem heller, ja.
Nej, det var grejen var ju att jag är ju United-fan, ja, men jag kom in lite, alltså jag började väl hålla på dem i början av 90-talet tror jag det var. Men som sagt, grejen med han var ju att han vann ju ingenting i början riktigt. Det gick ju inte så där fantastiskt, men sen så rullade det på. Men ja, men det är ju som du säger, så många år och så många framgångar liksom. Det var riktigt fränt att se. Och det säger ju en del.
Finns ju ett saying också som heter på engelska där, som heter ingen regel utan undantag då. Så, och han var väl undantaget då kanske. Så jag frågade mig utan att veta något om McLaren där, så kanske det var dags för Ron Dennis att flytta på sig.
Mm.
45 år eller vad han sötte.
Ja, det är väl något sånt. Det är väl något sånt.
70-talet denna gång.
Mm. Och som sagt, vi har redan varit inne på just om vi återvänder till Felipe Massa och Jenson Button där. Det är väl dags för dem också. De har varit i den här sporten väldigt länge. Och som sagt, det är dags att bli läktarexperter istället och köra lite annat. Båda är väl 35. Jenson är 36.
Schumacher kom ju tillbaka där när han var över 40 och körde i många år till. Tittar man på Nico Rosberg då, som har i princip halvdominerat sporten på samma tusendel sekund där, så var ju faktiskt Schumacher lite snabbare än Nico var, och till slut kanske de var lite halvjämngoda där. Och så hade Mikael Schumacher kommit in när bilen var så här bra som han är nu, så hade han ju vunnit några fler VM tror jag. Och då hade han varit 45 då kanske, när han hade vunnit sitt sista VM. Så det är väldigt, ingen regel utan undantag heter det också då.
Nej, precis.
Då får väl Schumacher vara undantaget då.
som sagt, så det känns som att han stod i en liten, han står i en liten egen liga där också jämfört med Massa och Button faktiskt, får man väl ändå säga. I alla fall enligt mitt sätt att se det, eller vad tror du?
Jag hörde inte vad du sa.
Nej, jag sa att Schumacher står väl i en liten egen liga jämfört med Massa och Button. Så sett.
Ja, men så är det. Men jag tänkte mest på åldern.
Ja, precis. Att, nej, men det...
Man, jo, jämfört med dem så är han någonting annat givetvis. Så är det ju. Men det är bra gjort att vara borta så där som han kom oss i den åldern, komma tillbaka och köra så pass fort. Och han hade ju lite otur, när han hade tur med Ferrari och sådär, och så hade han ju lite, och med Renault där, så hade han ju lite otur nu med Mercedes när han kom.
Ja, han var lite för tidig.
Så, ja, eller han var både för sen och för tidig.
Ja, precis.
För bilen gick ju jättefort när han hette Brown, och sen så blev det Mercedes, så då fungerade det inte alls speciellt bra, och sen slutade han och så fungerar bilen igen. Så att det var, Han lyckades pricka in de åren där bilen inte var så bra då.
Ja.
Men då prickade han ju in en annan bil som var jättebra i Maffis mål. Så att, what comes around goes around heter det ju. Så det är ju också då.
Nej, så är det. Du, jag tänker just som sagt, om man bara som Button nu så ändå säger liksom att jag i mitt sinne så är det mitt sista lopp, även om jag kanske kör 2018. Men jag tänker just så här att få... Jag vet inte om du såg, men Massa där i Brasilien, nu var det ju hans näst sista, men han bröt och liksom fick gå gråtandes tillbaks och hyllad av publik och motståndare och allting. Är det inte rätt gött att få ett sånt där riktigt slut? Alltså att, jag menar som Button då, han kunde ha stått på sig och sagt så här att nej, men jag vet inte, jag kanske kör igen, och det säger han väl, han lämnar en liten dörr, men nu ändå så här att det är mitt sista race, jag är inställd på att det är mitt sista race, man får ett farväl. Alltså förstår du, jag tänker att vill man inte ha det? Vill man inte liksom ha den här hyllningen ändå? Liksom att fan, du har kört över 300 race i Formel 1 och du har blivit världsmästare hit och dit. Liksom att, och få publikens hyllningar och sånt. Är man inte ute efter sånt eller? Som racingförare?
Det är väl alla olika då. Jag var ju inte ute efter det. När jag slutade så... Så visste ju ingen om det, som du kommer ihåg.
Ja, just det. I två år. Ja, ingen visste det på två år att du hade slutat.
Nej, precis.
Nej.
Jag har bestämt väldigt mycket över min egen karriär. Liksom. När Volvo kändes som tryggast, och sa jag upp med det. Jag är egentligen bara tävla, om vi tar mig då till exempel. Jag är bara tävla för att jag tycker det är kul. Och sen tycker jag det är jättekul om andra tycker det är kul. Att jag kör givetvis, men jag söker ingen bekräftelse så liksom. Men det är klart att det är kul när det kommer fram folk till en och säger bra, att man har betytt något för dem, att de har varit och tittat på en och att den har varit deras idol och sådär. Så det blir man ju glad av. Men jag behövde inte det. Tony Rickardsson då, han gick ut innan säsongen och sa det här blir min sista säsong. Och då sa jag till honom att det där är inget bra, så. Och det blev väl det året som han slog sig mest utav allt här i Speedway. För att då var han liksom... Hans hjärna hade slutat, om du förstår. Och då slappnar man utav och då blir man liksom... Det blir inget bra det där liksom.
Nej.
Man ska nog tävla till man bestämmer sig för att man inte ska tävla i sådana här sporter som man slår sig i. Ishockey till exempel, jag tror inte det är bra att tänka det här blir mitt sista år liksom. Då får du hjärnskakning och grejer för att du inte är alert nog liksom. Och det är samma med racing och speedway och road racing. Du måste nog köra till det är slut, och då är det slut liksom. Jag kan tänka mig att det är därför han lämnar dörren öppen lite, Button, därför att han inte har slutat i skallen, om du förstår.
Men ja, precis.
När han kliver av bilen och suttit hemma i några månader och sådär, så tror jag att han är rädd för att han kommer att tycka att det är rätt så skönt att slippa det här livet, det tror jag.
Ja. Ja, som sagt, och sen, ja, det är säkert lite därför, för det här kom ut redan vid Monza där i augusti-september någonstans ju. Att det skulle bli Van Dorn som skulle komma in, och det är klart att det här kan ju verkligen köpa, just den här att han ville inte säga det rakt ut redan då, som han säger ju ändå tydligare nu, om man säger att jag ska inte sluta liksom, att alltså intala sig själv mentalt att, för det var ju trots allt en 6-7 tävlingar kvar då. Så ja. Det låter som en ganska trolig teori kring
det. Ett ordspråk när jag tävlar, och det var det munnen säger, det tänker hjärnan då. Så därför så sa jag alltid det som jag ville skulle bli liksom. Och det fick jag ju fick jag ju kritik för liksom, att jag var styv i korken heter det då, att jag gick ut och sa att jag skulle vinna, men jag körde ju för att vinna och då kunde inte jag så här typiskt svensk säga det är roligt att delta, vi ska göra vårt bästa och det vore kul om jag tog mig till final och bla bla bla, utan jag var ju där för att vinna och då sa jag det, och det var inte så mycket för att liksom syka mina motståndare eller vara kaxig och få media eller sådär, utan det var mer att alltså, säger man en sak så till slut blir det en sanning i huvudet liksom. Det, och fortfarande då så gör de ju 350 km i timmen i en sån här Formel 1-bil.
Mm, exakt. Nu försvann Jan Nilsson här, hans batteri kanske tog slut eller någonting. Är du kvar?
Ja, jag är kvar.
Ja, du blev helt tyst.
Vart blev det tyst?
Nej, det är bara... Ja, men det är liksom bara så här, plupp, så försvann det. Ja, ja. Det är lite... Jag vet inte. Ja, men du...
Vart slutade jag? Jag sa att munnen... Hjärnan tänker det munnen säger.
Ja, precis.
Det gäller och de går ändå 350 km i timmen i en Formel 1-bil. Så går han och säger att han ska sluta, så är det ju inte helt ofarligt. Då, utan han behöver nog liksom motivera sig tills han har gått i mål så att han inte... kör ihjäl sig här också eller skadar sig svårt liksom i sista racerna för att huvudet har bestämt sig för att han har i princip slutat redan.
Nej, precis. Så är det. Du, som sagt, final race of the season, the final countdown. Det skiljer 12 poäng mellan Nico Rosberg och Lewis Hamilton. Fredagens två träningar. Hamilton före Rosberg på båda, men som sagt, återigen två Mercedes i topp.
Ja, och jag tror att vinner Lewis Hamilton så behöver Nico Rosberg bli fyra, va? Det räcker.
Ja, exakt.
Alltså, det räcker att han blir trea för att han ska bli världsmästare.
Ja, exakt.
Så han måste bli fyra för att Lewis Hamilton ska...
Exakt, så är det. Så
men
är
det kan gå sönder i motor, det kan försvinna, kan komma en Vettel med... Låsta hjul i bakifrån och köra på då, liksom i starten. Det har hänt förr.
Mm. Men det är någonting utomstående som ska hända, eller hur?
Ja. Han blir ju aldrig sämre än två, Nico Rosberg. Så att det finns ju ingen som talar för att han ska bli sämre än två idag.
Nej. Nej, precis. Nej, som sagt att han inte skulle bli trea, men där har de ju lanserat. Jag tror det var Christian Horner som basunerade ut det där, Red Bull-chefen, att säga att det är så här, Hamilton före Rosberg på söndag och varven börjar gå och de har ett avstånd, att Hamilton skulle börja slå på takten och liksom backa upp så att typ Red Bull-Ferrari-förare kommer nära om de här två stuckit iväg lite. Tror du att ett sånt scenario är tänkbart?
Det kommer han inte göra.
Nej.
Jag förstår att de försöker koka soppa på en spik för att skapa spänning. För det är i princip en hel Formel 1-världsfans som vet att Lewis Hamilton vinner och Nico Rosberg blir tvåa. Det är väl inte pengarna tillbaka. Så satsar du 1000 spänn på det får du väl 500 kronor tillbaka för... Om det blir så liksom, det finns ju inte en chans att det kan bli något annat. Till att börja med Lewis Hamilton snabbare än Nico Rosberg och för andra så finns det ingen annan som är snabbare än Nico Rosberg och Mercedes. Så.
Nej.
Nej, det kommer inte. Det behöver gå sönder något helt enkelt.
Mm. Ja, man hoppas ju ändå lite. Tänk om det blir någonting i starten där, att någon snurrar runt honom eller någonting. Det skulle ju vara kul om det blir så här riktigt spännande i alla fall, för 12 poäng blev, det är lite för mycket. De har, det skulle behövts att Rosberg halkade ner.
När han ledde Lewis Hamilton där, den kostade mycket den.
Mm, exakt.
När han nästan, jag kommer inte ihåg vilken race det var där, men han fick parkera den. Ute där på motorn skadade. Det kostade honom. Det var den som kostade en VM. Det var det ju givetvis en hel säsong. Men den blev väldigt tydligt skadlig, den trasiga motorn.
Mm. Ja, så är det ju. Ja, nej, som sagt, hade han inte haft och sen ett x antal dåliga starter där på Hamilton under säsongen, ja, som har gjort.
Dåliga starter gör man det, vet du. Det är liksom det ingår. Man kan räkna in en säsong i att man gör bort sig själv några gånger och sen så gör någon annan bort sig så att det drabbar en, alltså man blir påkörd. Mm. Och sen så gör mekanikerna några misstag. Och men däremellan måste man leverera då, om man ska bli, om man ska vinna liksom. Och det blev, det kan man säga så här, det är väl inget misstag när en motor går sönder, utan den mekanikerna har gjort sitt jobb, alla har gjort sitt jobb liksom, och så ibland går motorer sönder bara. Det råkar göra det där, så den, det är den motorn som är, ja men en kan säga att han gjorde några dåliga starter, men Nico Rosberg har gjort dåliga starter i flera år, så att han har bara gjort dåliga starter i några race. Det är att den där trasiga motorn som, det är några trasiga motorer där som har ställt till det.
Ja, exakt, exakt. Du, som sagt, det finns ju, jag undrar om det var första året de var i Abu Dhabi till och med, eller om det var andra, men det fanns ju en, när Vettel blev världsmästare för första gången, då låg ju han bara trea inför den här tävlingen. Och sen slutade med att han blev världsmästare. Alonso ledde för Webber och Vettel var trea och Lewis Hamilton fyra. Och sen så körde Alonso och Webber egentligen bort sig. De tog typ, jag tror de tog 6 respektive 4 poäng var bara. Och Vettel tog inte riktigt full pott, men om han blev tvåa kanske. Och vann VM. Men något sånt, ett sånt scenario liksom att gå att det skulle bli det, om det inte händer någonting, det får vi nog inte hoppas på. Vad tror du det betyder för VM och Mercedes om han vinner?
Ja, så om Nico Rosberg vinner.
Mm.
Ja, jag vet inte, det blev lite som Volvo i FCC där, när det blir en sån här ofräsch konkurrenssituation, eller vad man ska kalla det. När någon blir liksom så överlägsen på grund av olika anledningar kan vara, så blir ju inte segrarna riktigt, blir inte riktigt värda så mycket och så att jag vet inte, men det här året kommer väl, de här sista åren här kommer kanske inte gå till historien som de mest klassiska, det tror jag inte.
Nej, det känns väl inte som. Det är väl, jag tänker just för hans del, så är det klart att hans position i stallet stärks väl i alla fall för framtiden.
Ja, men han är ju, alltså, det är ju så här att någon måste ju bli tvåa i ett team. Jag menar, om jag skulle vara chef över ett team och så har jag någon som alltid vinner och han är bara en hundradel snabbare än han som alltid blir tvåa, så skulle jag kunna leva med det. Sen vet ju jag att Nico Rosberg har ju liksom, det är ju den teamet gillar, det är han som anstränger sig mest, det är han som är på verkstaden och bryr sig i grejerna, men att Lewis Hamilton har liksom en annan approach än vad de har liksom. Och det är väl inga, ja, alltså jag tror att teamet och personalen och alla som är där kommer att vara väldigt glada över att Nico Rosberg vinner. Det kommer, alltså själva teamet, Mercedes-teamet, kommer att glädjas med Nico Rosberg. Och då säger jag inte att de inte gläds med Lewis Hamilton, det var inte så liksom, men jag tror de är glada över att han blir världsmästare och tycker att han är värd.
Så är det. Du, vi ska lämna Formel 1 snart, men jag tänkte bara, Marcus Ericsson skrev nytt kontrakt här med Sauber, mycket har ju pekat på det.
Ja, men nu ska inte jag säga att det är så, men om vi säger att huvudsponsorn äger teamen nu då, så är det inte jättestor risk att han byter team, det kan väl. Rykte går ju att den som har sett till han att komma till Formel 1 har köpt in sig i Sauber-teamet. Då känns det väl konstigt om han byter team.
Så är det. Men du, det blir, nästa år blir hans...
Det gör det lite intressant också en stund.
Ja, det är klart.
Då innebyter han något. Och så.
Ja.
Jag blev väl inte, det var väl inte så här att jag sprang runt i lägenheten eller i huset och skrek han har skrivit på för Sauber, han har skrivit på för Sauber.
Nej, det var ju lite rykten där om Force India och sånt där, men det är klart som du säger, och det är väl just att det är väl ganska, de har inte, det är inte sagt någonstans, men det är ju rätt många av de här initierade som hävdar att just att det är personerna bakom Marcus Ericsson som har mer eller mindre räddat Sauber och gått in med pengar där. Att han skulle då till Force India redan nu känns väl inte så troligt.
Det hade varit en skräll. Då hade jag sprungit omkring och Force India.
Ja, men det hade varit häftigt.
Det hade varit en skräll faktiskt.
Ja, verkligen, verkligen.
Men det var nog inte så skrälligt.
Nej, men du, det blir hans fjärde år nu i Formel 1 nästa år. Är det ett nyckelår, tror du? Eller spelar det någon roll?
Nej, det vet jag inte om det är. Det är inte... Alltså, svår fråga. Han har ingen kioskvältare så liksom. Teamcheferna springer ju inte. Det är inte så att Mercedes och Red Bull, de springer ben av sig för att skriva på för Marcus och så. Men däremot, så om vi tittar på hans karriär innan, så har han ju behövt lång tid på sig liksom för att anpassa sig och komma in i alltihop. Och han är ju snabb egentligen. Jag kan ju allt om honom liksom.
Mm.
Och han behövde ju en bra finansiär för att kunna vara kvar så länge. De flesta hänger ju inte kvar så länge liksom, och köper inte som han har fått gjort dem. Och tittar man historiskt som sagt var på hans sätt att lära sig, så har det ju varit bra för honom att få köra fjärde året. Så jag skulle kunna säga så här, att det blir nog hans bästa år i Formel 1. Men om det blir Saubers bästa år i Formel 1, det är ju en annan sak givetvis. Men han, jag tror, alltså för han är det ju bra att han är kvar i Formel 1 fjärde år nu. Så jag tror att han är betydligt varmare i kläderna och liksom van vid bilen och banorna och teamet och sådär. Så det kan ju se bra ut givetvis.
Ja.
Där får vi väl hoppas på att Sauber själva tar och löser sina problem då.
Ja, exakt. Och det är väl inte helt omöjligt att det kan bli lite omvälvningar nästa säsong här med nytt reglement och sådär. Och du, det som ryktas nu hetast är att han Pascal Wehrlein ska komma och ta Felipe Nassers plats. Och det handlar väl mycket om att Banco de Brasil inte ska vara kvar, och då försvinner Nasser. Och sen om Wehrlein kommer då som en Mercedes snubbe så tror jag alla att det kanske ska bli Mercedes-motorer då framöver. De har ju Ferrari nu. Så det kan väl också vara någon sån här grej att de byter till Mercedes. Inte till nästa år såklart, men kanske framöver då. Lite spännande.
Det kanske inte alla håller med om det, men han har ju haft en... Marcus har ju haft en förmåga att få stryk av rookies när de kommer. Alltså att de är snabbare än han, och Wehrlein här kommer ju med liksom Mercedes i ryggen och så det är väl det som blir det spännande då. Nasser här levererar väl inte i slutet och inte i början och mitten heller om du frågar mig, utan det var nog mer att de var jämn, inte snabba han och Marcus tror jag. Men om det är nu han som kommer här, så tror jag att det blir tuffare att vara snabbast i teamet.
Ja, det känns som att Wehrlein han har en hel del talang, om man säger så. Men du, Nasser där som sagt, han verkar ju ha räddat alla de här miljonerna i alla fall nu när han tog poäng i Brasilien. Då blir de ju inte sist, så att det är lite sådär tråkigt för honom att han fixade så att det blev ett x antal hundra miljoner in på kontot, men får inte vara kvar. Men
350 lättare,
355. Ja, det... De där summorna varierar väldigt mycket beroende på vart man läser, men över 300 miljoner är det ju värt i alla fall. Så mycket tror jag vi kan konstatera. Du, på tal om pengar, vi skulle lämna F1, men jag bara tänkte på det här. Det blev ju klart också att Hockenheim försvinner. Det blir inget race i Tyskland nästa år i Formel 1. Malaysia och Singapore vill bort efter nästa säsong. Och det är ju ekonomiska faktorer.
De vill lämna på MotoGP istället.
Mm.
De hade lika mycket folk, säger jag nu då, utan att vara 100 säker på, så får ni väl mejla in och skälla på Johan här, får ni skälla på.
Ja, precis.
De hade lika mycket folk per dag, tror jag, som F1 hade på...
I Malaysia?
I Malaysia.
Ja, ja. Ja, det säger ju en hel del. Det har väl blivit så.
Välförtjänt skulle jag vilja säga också då. F1 måste skärpa till sig. MotoGP har egentligen gjort det som F1 borde göra. Och gjort det betydligt och gjort det fantastiskt intressant. Det är sjukt bra.
Ja, och så just alltså, om man tittar då, som sagt, som det har vi varit inne på förut också, men själva bara att gå och titta på racen är ju stor skillnad kostnadsmässigt. Alltså det är få ställen du betalar liksom ens vad du gör för att gå på fria träningen på fredag i Formel 1 för en hel MotoGP-helg, om man säger så.
Så kör ju Formel 1, kör ju tre klasser, alla har VM då, du har MotoGP och sen har du Moto 2 och Moto 3, och ingen av klasserna vet ju egentligen vem som ska bli 1, 2, 3, inte ens vem som ska bli 1, 2, 3, 4, 5, förrän de går över mållinjen i någon av VM-klasserna, och sen kostar det liksom en bråkdel av det att gå på Formel 1 också, så att jag, alltså, och så går det lika fort, de gör en 360 på rakorna de där också, och låter så folk, plomberna ramlar ut händerna på folk också.
Mm.
Ja, de skulle nog titta lite på vad MotoGP eller vad motorcykel VM där har gjort för att få tillbaka publiken, för de är i en uppåtspiral då.
Mm. Ja, det är ett av få som verkar liksom gå bra, för vi noterar ju det i Hockenheim här i somras liksom, de hade ju spärrat av massa läktarsektioner och satt över stora Rolex-märken och allt möjligt för att packa ihop publiken så det skulle i TV se ut som det var många plats, men det var det ju inte. Men ett av få är just Abu Dhabi här, men de tar ju 60 000, men de sålde ju slut på sina sista biljetter här i veckan, tror jag. Så men det är ju 60 000, är ju, jag menar, Hockenheim tar väl 100 och sådär.
60 000, då har de på fria träningen i MotoGP.
Mm. Ja, jag säger just det, det är ju ganska liten, det finns ju en liten... Mm. Ja, det är jättedåligt. Jo, men det, i den här sporten är det ju det.
I världens största.
Ja, precis. Nej, så är det ju. Ja, nej, vi får återvända till det här framöver i poddan och se lite vad som händer.
Vi brinner ju för Formel 1. Det är inte så. Vi sitter ju inte här och försöker dissa Formel 1, utan det vore ju kul om de hittar rätt i sitt. De håller ju på och försöker nu. De har ju försökt i en 5-6 år liksom, med regler och bilar och motorer och ljud och däck och... annars måste liksom, men det är ändå så känns de lite vilsna och oprövade och liksom inte kanske riktigt förstått vad publik vill ha. Då ska inte jag säga vad publik vill ha då, men motorcyklarna gick till mer ljud, bättre däck så de kan pusha hela race och gjorde motorcyklarna snabbare, och så tog de bort det som gjorde att Yamaha och Honda var snabbare än Suzuki och Ducati, och helt plötsligt så hade du 9 seglare på 9 race och 4-5 olika märken som slogs i toppen hela tiden och vann race liksom. Det var, och då blir det ju intressant. Både Ducati, Suzuki, Honda och Yamaha kan vinna 4 märken där.
Mm.
Och sen så olika förare kan vinna också, och du vet inte, men här vet ju liksom, vi kan ju sitta och säga att alltså Lewis Hamilton vinner och sen blir Nico Rosberg tvåa och sen blir, vem blir trea då? Ja, det blir kanske...
Ja, det är Verstappen eller Ricciardo eller Vettel eller Räikkönen. Någon av dem. Ja. Fyra. Ja, nej, så är det. Ja, nej, det är klart. Du, vi får prata mer framtid efter säsongen är över här helt enkelt, tror jag. Mm. Men lite framtid i... rally tänkte jag bara säga här. Efter Volkswagens uttåg så har ju världsmästaren Ogier här, han är ju stekhet överallt. Men idag här, fredag, så testade han Fordens VRC. Igår, torsdag, så körde han, eller om det var i förrgår, så körde han Toyotan. Han vill även testa Hyundaien och Citroenen, men det verkar vara lite tuffare för honom att få de möjligheterna. De säger att Citroën verkar vara liksom, skriv på så får du köra, men annars inte liksom. Men dels gör han rätt som vill testa materialet här.
Ja, det är kul att se. Nu ser jag, vad heter han? Lewis Hamilton, han kör lite Mercedes och så kör han Red Bull och så kör lite Ferrari. Så meddelar han vid jul vilken bil han vill köra.
Ja, precis.
Det är inte så ofta, kan jag säga. Har man så, då har man en särställning i sporten.
Ja, ja.
Det är inte så många som har den lyxen. Jag tror, ska vara riktigt ärlig, så har jag faktiskt aldrig hört talas om
det. Nej, men det låter ju alltså att... ja, man kan förstå kanske Toyota och Ford framförallt, de som är lite mer... Alltså Toyota nykomling och Malcolm Wilson där som det skulle vara en superboost för honom. Men jag kan förstå Hyundai och Citroën som egentligen har förare under kontrakt. Fullt stall liksom, 3 förare per bil eller per team. Och just ur konkurrenssynpunkt och sånt här känns det också som lite lustigt att släppa in en som kanske inte ska köra för dig sen.
Ja, du ser det här, Hyundai har ju kört förut då. Mm. Ford har ju kört förut, men det har liksom inte fungerat. Så jag menar, Malcolm Wilson där, han vill ju ha honom, för då vet han att han kommer att bli ett toppteam. Så han går säkert med på vad som helst.
Mm.
Och sen så har du Toyota och vem mer sa du?
Citroën,
de är ju nya för i år, även om det är gamla till dem. De är ju nya för i år, så de vill ju ha någon som garanterat kör fort och som kan sortera ut en bil. Så att de kan säkert också gå med på vad som helst för att han ska skriva på. Så det är rätt så logiskt egentligen att just de teamen av Malcolm Wilson, han är lite underdog så liksom, med Ford och ingen riktigt. Kunde han få honom, ja då flyttar du upp honom helt plötsligt med några pinnor och så liksom. Och åker han fortare liksom. Så att han bjuder på, han säger liksom, kom hit och kör, och så fick jag tre rätters lunch på en fin restaurang, och så bjuder jag på allt liksom. Du får vad du vill. Och Toyota och de gör det ju för att de skulle ju vilja ha den bästa givetvis. För att han har ju kört den bästa bilen, så han kan ju jämföra med den och vet hur utvecklingen ska vara på bilarna för att de ska bli lättkörda då. Och de andra sitter ju med sitt och har ju egentligen ingen anledning. De måste bryta något kontrakt i så fall för att han ska komma in, misstänker jag. För de tänker väl inte börja med fyra bilar, utan då är det väl någon som åker ut.
Ja, precis. Eller att det är någon, jag säger som Citroën där då, som har, de har ju Chris Meek och så har de en fransman, Lefebvre, och så har de Craig Breen, irländare. Det är klart att de där, Lefebvre och Breen är ju liksom inte de är världsklassförare, men de... Det är ingen som förväntar sig att de ska komma och slåss om VM-medaljerna nu om inte Citroën är fantastisk. Så kanske de kan göra det. Men det är ju Chris Meek som är liksom han som ska göra det. Så det är ju en sån lösning då eventuellt att de, Lefebvre och Breen skulle dela på en tredje bil och så sätta liksom Meek och Scher i första då, så får de andra köra varannan tävling. Men då slipper man ju bryta kontrakt, för jag vet inte vad det står i sånt här kontrakt, om det kan vara liksom, förstår du, att du är kontrakterad av oss, men jag är inte säker på att det står att de ska köra 13 tävlingar per år liksom.
Nej, det beror på vilken förhandlingssikt de är. Orger skriver säkert inte någon annan kontrakt än att han ska göra alla tester och köra alla race liksom. Så det beror ju på vilken förhandlingsläge man är i, men ja, det är ju... Det är ju svårt att veta det, men jag förstår ju varför just de har sagt kör våran bil då. Det har jag förstått.
Det skulle ju vara rätt coolt om det blev Ford faktiskt. Det känns som att, för då Citroën kommer väl med...
Så var det ju bra med Ford.
Mm. Jag tänker just...
Ford har ju varit lite i, de har ju fått tugga avgaser och grus en stund nu, det med Malcolm Wilsons halvsatsning där. Så att få in och se där skulle göra han gott på många sätt.
Mm. Ja, det känns...
Jag vet inte om man har råd med det. Jag vet inte vad han tar i lön och sker, men han är säkert dyrare än vad jag var när jag körde STCC.
Vet du, det tror jag också. Faktiskt. Men som sagt, jag tänker om man ser det som en utmaning, eller att man tycker att fan, den här bilen, vet inte, och det här stallet liksom, att han bara undrar liksom vart man lägger ribban i en sån sitt som han sitter.
Skulle nog, om jag vore han så, och det är jag ju inte då, men om jag vore han så skulle jag nog hela tiden välja det teamet som jag kunde. Om jag hade möjligheten att göra det så skulle jag välja det teamet som, inte där jag tjänar bäst utan där jag vann mest.
Mm.
Men det finns ju historien, har ju Damon Hill gick till Arrows till exempel i Formel 1, för han fick mest betalt där, och sen hade han tre skandalår, han vann inte det kanske eller sånt.
Mm.
Men för att de hade Bridgestone-däck och det var någon chansning i Ungern tror jag som man gjorde det. Men jag menar, jag i alla fall, och jag kan tänka mig många med mig, väljer nog liksom segern för pengen.
Mm.
Och sen kan jag säga liksom, han skulle få 90 miljoner, kommer jag ihåg, Damon Hill utav McLaren, men han fick 120 utav Arrows då.
Mm.
Men så skulle han få bonus om det gick bra, och McLaren gick ju väldigt bra då, så att han hade ju säkert vunnit VM igen, och då hade han ju fått ännu mer pengar liksom, så hade han gått över dem 120, men han körde den där Arrows-bilen som var dålig då, och som de råkade få något hyfsat Bridgestone-däck på till slut när de hade fritt med däck där, så att han fick någon seger då. Men alltså, och sitta och tjäna mest och bli sist, det vet jag inte om någon idrottsman vill vara med om. Ja, Damon Hill ville ju det då. Det är nog inte så många. Jag misstänker att han, och ser, han letar efter där han har störst chans att vinna. Sen vill han inte göra det gratis, självklart, det, så är det. Men jag tror han klarar sig rätt bra.
Mm. Ska man gå på vad historien säger och hur man skulle tippa då, så känns det som att Citroën kommer inte göra något halvdant nu när de kommer tillbaka, för de har testat väldigt mycket och Hyundai har kommit in i det ganska bra, så att det är väl det egentligen de två som är troligast om man ska hamna i ett bra. Toyota som nykomling, helt ny, känns tveksamt om de verkligen är på rätt nivå. Som sagt, Ford är trots allt ett M-sport halvprivat team.
Om jag hade varit Orsier då hade jag skrev på för Citroën.
Mm. Och det är klart.
Om man hade haft den möjligheten, om man har den möjligheten.
Franskt team också.
Ja, och sen Citroën och rally, det känns ju inte som de kör för att bli tvåa.
Nej.
Men det sa de McLaren också när
precis, när Alonso gick dit.
När Alonso skrev på det som att nu jävlar och ja. Det trodde nog Alonso också att nu Honda och McLaren och jag, det, nu kommer jag vinna VM igen. Han är glad när han är liksom med till Q1.
Precis. Nej, istället sitter han i och filmar. Han får sätta sig vid banan och sitta i solstolar och filma bilar och sånt istället där när bilen havererar.
Ja,
och du är en till final i helgen i rallycrossen. Inte så superspännande känns det som. Det är väl i och för sig, det är väl kul att slåss om silvret, för Mattias Ekström har ju säkrat guldet. Silverfighten lever dock in i kaklet. 4 poäng har Peter Solberg upp eller ner till Johan Kristoffersson och 11 poäng ner till Andreas Backerud. Så det är ju ett litet trekejsarslag där om silvret i Argentina på söndag. Vad säger dig? Vad tror du? Solberg, Kristoffersson, Backerud?
Solberg drar längsta strået. Jag tror det var kortast. Det är väl inte roligt. Men längsta strået. Jag tror han blir två. För att, om inte jag minns fel så är det en grus- och stenbana där i
Mm, som dammar extremt.
Ja, dammar eller så regnar det och då blir det nästan att köra på. Men jag tror Solberg alltid har kört bra där och att det passar honom och det är lite asfalt och mycket. Jag är lite, om jag skulle säga så här, jag förstår inte vad IHE, får inte svära pip, de gör där i Argentina på den där skrotbanan om jag ska vara. Men jag tror att den passar honom bäst av dem, Backerud och Kristoffersson och han, det tror jag. Jag tror det blir Solberg, Kristoffersson, Backerud i den ordningen.
Du, 60-40 asfalt grus faktiskt ändå i den, på den banan. Är det?
Ja,
60%
det
asfalt. Ja, just det. Det har vi diskuterat förut. Nu blev vi ju så igen.
Jag tror att behöver inte leta efter den informationen.
Nej, det måste vara så kanske.
Där det är grus då ibland och som hörde just till exempel så är det ju nästan asfalt där det är grus. Det är ju så otroligt hårt att köra på. Och sen så finns det då sådana banor som här som jag, om inte jag min fel så tror jag att den är väldigt dåligt skick om de inte har gjort i ordningen till i år.
Ja du, det var ingen hit och ja, som sagt, jag tittar på de övriga banorna här nu bara och det ligger ju i princip där. Det är liksom 60,5, 49,5 liksom så på sin höjd. Men som du säger, 60-40 är nog standard. Nej, det är väl en riktigt dålig bana och det skulle faktiskt, jag pratade med Tommy Kristoffersson häromdagen, han skulle flyga dit i onsdags eller vad det var. Han sa att det var lite regnvarning där så att då kanske han slipper dammet. Men som sagt, det känns som att
det är väl vinter där nu?
Ja.
De har väl samma årstid som vi har, tror jag.
Ja, det stämmer nog.
Så jag tror att och nu säger jag, nu är inte rallycross min huvudsyssla så, för jag följer det bara för att jag känner alla som kör det. Men jag för mig att det är något fruktansvärt dåligt väder där jämnt och ständigt.
Ja, det kan nog, i fjol var det ändå rätt okej då, men ja, vi får se som sagt. Ekström där
var
som sagt. Ja, jag tror att det är ingen super. Det är inte så här som man föreställer sig kanske.
Förra året regnade, så det var superregn. Och förra året var det både regn och sen var det nollan tror jag i temperaturen och sånt där. Så, jag är inte säker, men jag säger att det är en Solbergsbana.
Han blev trea i fjol. Ekström tvåa, Robin Larsson vann.
Ja,
så vi får väl se.
Han är ju en sån Solbergsbana.
Mm.
Är det sån här höljes då och Hockenheim och sånt, då pratar vi Kristoffersson och Mattias Ekström och Timmy Hansen och dem. Kommer racingkillarna till, men det här är nog en rallycrossbanare.
Det känns så. Sista gången de är där, nästa år drar de till Sydafrika istället och kör final.
Ja.
Jag ser. Ja, det kanske är. Det är också en bra bit bort, men det, ja, Kapstaden där, det är väl inte fel. Nej, håller på att bygga den banan.
Jag kommer faktiskt att följa med och titta på det här. Jag är lite intresserad av Sydafrika. Och göra något avdragsgill, som vi säger i branschen.
Ja, jag följer med. Jag jobbar. Jag tror, svårt att säga att VF betalar, men på något sätt kanske.
Ja, flashen i neringen kanske behöver en selfie.
Ja, exakt. Ja, vi har ju faktiskt ändå ett stort intresse för rallycrossen i Värmland och faktiskt värmländska förare. Så att, ja, jag menar det. Ja, precis. Ja, nej, det vore ju inte fel. Sydafrika har jag också varit nyfiken på. Det, ja, Argentina också för den delen. Så att det ska jag inte säga något om. Åka till Argentina och äta lite goda köttbitar. Och...
Dricka biff, höll jag på att säga. Och dricka öl.
Ja. Ja, så är det. Du, jag tror vi rundar av där.
Ja.
Ska du få ta fredagkväll här?
Tack så mycket.
Så, ja, så.
Det har inte gjort på länge faktiskt. Det har varit en hektisk. Det här året, 2016, kommer att gå till historien som året jag överlevde.
Ja, men det är gött. Det är bara en månad kvar nu på året också. Kan du börja på nykula sen? Kanon det. Hörrni, ni hör ju oss, ni har säkert hört hela programmet nu, men annars så, som sagt, in och prenumerera på iTunes eller Acast eller någonstans som det finns ytterligare ställen. Ni går in och tittar på VF-sportens Facebook, facebook.com/VF-sporten. Där finns även Flash Engineering och Flash Auto och sånt om ni vill titta på, och VF-sportens Twitter, @VF-sporten. Så missar ni ingenting i både den vanliga sportvärlden och motorsportvärlden. Trevlig helg på er.
Ja.
Ha det gött.